Jag heter Sven Florström, är medlem i den här församlingen och har fått förmånen att få predika idag. Och då fick jag helt välja fritt själv, så att säga. Och då valde jag att få predika över församlingens vision. Och församlingens vision ser ni på väggen här. Församlingen för hela livet, hela evangeliet till hela människan under hela livet. Och den här visionen, den har funnits i drygt 20 år, drygt 20 år i våran församling. I början utav 2000-talet, men då var församlingen i, vi kan väl säga, en omorienteringsfas. Vi hade varit två grupper i församlingen efter en splittring som var för ungefär 30 år sedan. Men vi förenades igen i början utav 2000-talet. Det fanns ju människor som var besvikna förstås. En del, ganska många, undrade vad var det som skulle hända nu. Så under den här perioden, då föddes vår vision som vi sen antog i vår församling. Vision, det kan ju låta lite pretentiöst kanske. Vad är det och vad ska vi ha den till egentligen? Ja, i allra det sämsta fallet så blir det ju bara en pappersprodukt. Någonting som vi skriver ner på ett papper och som egentligen inte betyder så mycket i verkligheten. Ni vet, företag i näringslivet, de kan ju ofta ha ganska häftiga målande visioner. Och en del företag har också sådana här brand tags. Jag vet inte om ni känner till några sådana här. Nike till exempel, de har ju Just Do It. Ja, det finns andra sportföretag också, ska man väl säga. Saab kommer jag ihåg, jag jobbade 4 år på Saab. Det hette Move Your Mind. Sådär. Ja, de här brandtexterna, de används ofta i olika delar av samhället. Men vision står det också om i Bibeln. Inte på jättemånga ställen, men på ett antal ställen så kan vi läsa om vision. Och jag har letat upp ett bibelställe som jag ibland har återkommit till. Och det är från Ordspråksboken, kapitel 29, vers 18. Där står det så här i King James översättning, i en gammal engelsk version. Att, where there is no vision, the people perish. Alltså där det inte finns någon vision, där går folket under. I Svenska folkbibeln, som jag väl läser mest i vardags så där, så står det att utan uppenbarelsen går folket vilse. Och i Bibel 2000 så står det att utan profeter förvildas folket. I de tidigare versionerna så står det utan profetia förvildas folket. Förvildas, det låter lite hemskt. Sådär. Är det så att vi kan förvildas utan detta? Men det verkar som att vision, uppenbarelse, profetia ifrån Gud, det verkar vara ganska likartade begrepp och ord. En vision anger ju riktningen på något sätt. Det är ett tillstånd vi önskar vore redan här och nu. Och vision är också något som vi tror att det är givet oss från Gud. Att Gud har inspirerat oss att tala till oss. Det här är ju något eftersträvansvärt någonstans. Ja, vi vill jobba emot det hållet, så att säga. Så visionen, den bör ju självklart påverka församlingen. Församlingens beslut, prioriteringar, inriktningar i allt det vi gör. Men kan den det? Den här visionen är ju inte så specifik. Den är ju ganska allmänt hållen, kanske en del tycker. Ja, men vår önskan är att den ändå ska påverka församlingens riktning i allt. Så, församlingen för hela livet. Vad betyder det då egentligen? Ja, tanken är ju att vi vill ju att församlingen ska fungera på det sättet som det är tänkt utifrån Bibeln. Ifrån de historier och stycken vi kan läsa om i framförallt Nya Testamentet. Där vi kan läsa om att församlingen, det är ju som den större familjen. Det är ju som en stor familj. Vi kan läsa om framförallt kanske i apostelgärningarna, om hur de första kristna träffades både i templet, i den stora samlingen som den här, men man träffades också i hemmen. Man hjälpte, man stöttade varandra, man delade på allt, man såg till att ingen led nöd, utan man var som en stor familj tillsammans. En väldigt vacker berättelse. Och när det fungerar så är det så fint, så vackert. Men det gör ju så ont när det misslyckas eller inte fungerar enligt vad vi önskar att det skulle vara. Ja, och församlingen för hela livet, det betyder ju också att min kristna tro, ja, men den finns ju inte bara här på söndagar när vi träffas i kyrkan eller när jag träffar andra kristna. Det är klart att min kristna tro påverkar hela mig. Alla mina val jag gör, oavsett var jag befinner mig, om jag är på jobbet, bland grannar, bland andra vänner eller om jag är här. Det är klart att min tro ska påverka mig. Och det kan ibland vara stötande att församlingen har uppfattningar om det omgivande samhället. Där man ser att där är inte rättfärdigt sätt. Men det är självklart. Vår tro är till för att levas ut och det påverkar hela vårt liv. Församlingen är vi också alla vi människor som träffas här. Som träffas i kyrkan, i den här byggnaden och cellgrupper och på andra ställen. Det är vi som vill tillhöra Jesus. Men församlingen, det är inte bara en samling människor. Utan det är även Kristi kropp på jorden. I första Korintierbrevet 12 och 27 så står det: ni är alltså Kristi kropp och var för sig delar av den. Ni är alltså Kristi kropp och var för sig delar av den. Och i Kolosserbrevet kapitel 1 och 18 så kan vi läsa: och han, det vill säga Kristus, är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödda från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. Så församlingen, eller kyrkan, det är inte bara en förening, sammanslutning av människor med samma intressen, samma inriktning. Kristus har själv överlåtit sig till församlingen och önskar förstås få en respons ifrån oss att vi gör på samma sätt. Att vi överlåter oss till församlingen. I Romarbrevet 5 och 8 så kan vi läsa: men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Kristus har betalat det största priset för oss, eller för församlingen. Han gav sitt liv för oss. Något som han inte hade behövt göra, men han valde, Jesus valde att offra sig själv för våran skull. För att vi ska kunna ha gemenskap med Gud igen. Det här är något fantastiskt och någonting vi behöver ständigt återkomma till. Kristus har överlåtit sig själv till oss, till församlingen. Så vi får aldrig reducera församlingen till att bara fylla våra egna behov. Vi har behov av gemenskap, värme, till och med underhållning. Även om det mesta av det här är bra och gott. Men jag önskar att jag överlåter mig själv till Kristus, men också till Kristi kropp, det vill säga till dig och mig, alla vi som är här. Så församlingen är mycket, mycket mer än bara en grupp människor med gemensamma intressen. Snarare kan det vara en grupp som är väldigt olika och har olika intressen. Vi är ju från olika generationer. Vi har olika nationaliteter, olika social, olika etnisk bakgrund, olika familjeförhållanden och så vidare. Trots alla de här olikheterna så tillhör vi tillsammans Kristus och är alla delar av Kristi kropp. Våra olikheter, ja, men det kan vara både en styrka och en utmaning för oss i församlingen. Styrkan först då. Ja, men det är ju för att vi tillsammans kan hjälpa varandra att se Gud i en mycket större omfattning. Vi kan se i högre grad se hela tillvaron. Vi har olika perspektiv. Vi har olika förmågor att se vem Gud är. I Efesebrevet 3, 18-19 så kan vi läsa: då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som går långt bortom all kunskap. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Det är tillsammans vi ser hur Gud, hur stor Gud är. Det är då vi förstår Guds fullhet, när vi gör det ihop i en församling. Var och en klarar sig inte bättre här själv. Det är tillsammans vi kan se Gud på ett betydligt större sätt och ha möjlighet att delge det till varandra och hjälpa varandra i det här. Men olikheterna, ja, men det kan ju också vara då en utmaning, nämnde jag. Eftersom vi just är från olika generationer, nationer, social bakgrund och så vidare, med olika typer av intressen. Församlingen är ju egentligen en helt fantastisk företeelse i vårt samhälle idag. Det är så många olika typer av människor som är tillsammans. Men olikheterna kan ju förstås leda till friktioner på något sätt. Mellan grupper och kanske också mellan individer stundtals. Jag vet inte om ni var här för någon vecka sedan när Jörgen predikade för sista, ja, inte sista tillfället, men sista tillfället för den här gången i alla fall. Då predikade Jörgen om våra ord, hur vi använder våra ord, hur de kan såra eller bryta ner, men de kan också hela och bygga upp på något sätt. Och att vi behöver ofta tänka på vad vi säger till varandra. Församlingen är ju inte perfekt, det har vi hört ofta. Där det finns människor så kommer det inte att bli perfekt. Men vi är ett folk på vandring tillsammans. Vi har siktet inställt på himmelriket eller Gudsriket. Men Gudsriket, det finns ju redan här och nu. Så den här vandringen börjar redan här och nu och fortsätter i evigheten tillsammans med Kristus. Och under den här vandringen så kan vi låta Gud påverka oss, förändra oss. Vi brukar kalla det med ett kristet ord för helgelse. Helgelse, det betyder inte att vi blir någon annan eller något som vi egentligen inte vill bli. Vi blir inte konstiga, utan snarare blir det så att det blir vårt bättre jag på något sätt. Vi kan se andens frukter växa till i våra liv. Vi kan läsa om det i Galaterbrevet 5:22, hur Paulus radar upp alla de här goda frukterna av när vi påverkas av Guds heliga ande. Kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Allt det här är ju väldigt gott. Vem vill inte ha mer av det här? Ja, nu går jag vidare i visionen och kommer till hela evangeliet. Vad betyder det då egentligen? Ja, evangelium, jag hörde Emma säga det, goda nyheter, ett glatt budskap till hela mänskligheten. Men med det så vill vi ju säga att bibelordet, Bibeln, det är våran grund. Det är våran högsta auktoritet för våran lära och för vårat liv. Och vi tror att hela Bibeln är Guds ord. Från början till slut. Kanske någon tänker, kan vi egentligen våga lita på de här skrifterna? Som de äldsta är ju närmare 3,5 tusen år och de yngsta är knappt 2 tusen år. Går det att lita på dem fortfarande? Vi kan titta först lite grann på vad Bibeln säger om sig själv. I Hebreerbrevet kapitel 4, vers 12 så står det att Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tvegat svärd och genomtränger tills det skiljer själ och ande, led och mig, och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar. Det var den erfarenheten man hade då. Och det är en erfarenhet som hela historien bekräftar. Det är många som kan stämma i det här. Vilken styrka och vilken kraft det finns i Guds ordet. Många människor som börjar läsa Bibeln blir drabbade utav Gud. I andra Timoteusbrevet 3:16 så kan vi läsa att hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, tillrättavisning, upprättelse och fostran, rättfärdighet. Så att Guds människan blir fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. Hela skriften är utandad. Tidigare har det ibland stått att skriften är inspirerad. Ni vet det här att vara inspirerad, då blir man, ja, jag vet inte hur man blir upplyft, man blir glad. Kommer från det här latinska ordet inspiritus, att vara fylld av ande betyder det. Och utandad, ja men det är ett bra svenskt ord. Det är Gud själv som inspirerat skriften eller andats ut in i skriften. Så vi kan vara säkra på att Gud är med när skriften skapades. Jesus själv, han citerar ju ofta ord ifrån Gamla testamentet, ifrån profeterna och ifrån lagen. För Jesus var skriften väldigt viktig. Han erkände skrifterna och återkom till dem ofta. Det tycker jag är ett starkt argument. Men man kan också vetenskapligt förstås granska Bibelns trovärdighet, alltså på någon slags forskarnivå liksom. Och det finns många starka argument för Bibelns trovärdighet. Det här är ju värt en helt egen predikan förstås. Men det första argumentet är den stora mängd manuskript som har hittats. Det är en enorm skillnad på Bibelns antal manuskript jämfört med övriga skrifter från antiken. Har ni hört talas om Julius Caesar? Han var ju romersk kejsare. Han skrev en skrift som heter De galliska krigen. Sådär. Och, ja, forskare tror väldigt väl på det här, men jag tror man har hittat någonstans kring 5 manuskript. Då. Medan när det gäller Bibeln så är det tusentals manuskript. Andra argumentet är ju att nedtecknandet efter händelsen är väldigt nära i tid. Och att man har hittat äldre och äldre manuskript under 1900-talet framförallt och ända in nu på 2000-talet. Och som då stämmer med de yngre manuskripten som kanske då är 1000 år gamla. De har inte förändrats. Så Bibeln är en helt egen klass jämfört med antikens övriga skrifter. Och till sist då kan vi också konstatera att det finns flera andra historiska källor som bekräftar Bibelns berättelser. Både andra skrifter som är skrivna av människor som inte är troende eller kristna. Men också av arkeologiska fynd. Jätteintressant att fördjupa sig. Trots det så kan vi då konstatera att men delar av Bibeln kan vara svåra att förstå. Kanske framförallt när vi kommer till Gamla testamentet. Ja, det är klart att vi behöver se Bibeln i ett historiskt perspektiv. Och vi behöver samtidigt översätta Bibelns budskap till våran tid idag. Vi behöver tolka bibelordet. Och då är det bra att ha ett antal tumregler för hur ska vi tänka när vi tolkar Bibeln. Ja, en bra tumregel är att tänka, vad är det för text jag läser? Är det en historisk skildring det här? Eller är det en lagtext ifrån det gamla Israel? Eller är det poesi? Eller är det en profetisk förmaning? Eller är det apokalyptiska syner och så vidare? Och det andra är, varför skrevs den här texten just där och då? Och till vem? Och vad är syftet med texten när den skrevs? Mottagarna på den här tiden, de förstod ju innehållet i texterna. Vad var det den ville säga till dem där och då? Och framförallt då, hur hänger det här ihop, det här textavsnittet, med resten av avsnittet eller hela bibelboken och framförallt hela Bibeln? I sin helhet. Och här tycker jag ett nyckelord är ifrån Psaltarpsalm 119-160. Summan av ditt ord är sanning. Vi behöver se summan utav bibeltexten. Och då är det viktigt att tänka, hur hänger den här texten ihop med Jesus och den kristna tron? Att få låta Jesus vara tolkningsnyckeln när vi läser Bibeln, i förståelsen av Bibeln. Och det är faktiskt så att vi kan hitta Jesus Kristus i varje bok i Bibeln. I alla de 66 olika böckerna så kan vi se hur Jesus Kristus är uppenbarad på olika sätt. Till sist när det gäller tolkning av Bibeln, på vilket sätt så talar texten in i mitt liv idag? Och här är det fantastiskt. Vi får be Guds heliga ande om hjälp att vara våran lärare, att upplysa oss, att hjälpa oss att förstå och att det får gå ner på djupet på något sätt. Sen tänker vi så här, visionen tycker jag också lägger i att Bibeln tolkas gemensamt i församlingen. Det är i församlingen som vi tolkar Bibeln. Ja, men vi har bibelskolor ibland, vi försöker ha tillfällen där vi får tala med varandra. Förstås egen studier, men vi har cellgrupper och så vidare. Och då kan vi ju tänka så här, börjar vi tolka in något som ingen annan i historien tidigare har hittat? Ja, då kanske vi bör ha en varningsklocka och vara försiktiga med det. Nästa del i visionen är ju till hela människan. Och det är flera dimensioner i det här med hela människan. Dels är det individuella planen förstås. Och när vi läser Bibeln så kan vi ana och förstå att människan är en form av treenighet. Ande, själ och kropp. Gud är ett treenig. Det är Fadern, Sonen och den helige Ande. Och de tre hänger ihop. Och så är det också i människan. De här delarna hänger ihop och påverkar varandra på något sätt. Människans ande. Ja, det är ju den del av vår personlighet som kan ta emot Guds ande, Guds tilltal, uppleva det gudomliga i tillvaron, se det fantastiska i det och uppleva att Gud berör mig på något sätt. Själen, ja, vi brukar ju kalla det med ett grekiskt ord för psyket eller psykologin, liksom läran om själen. Det består ju av vår vilja och våra förnuft och våra känslor. Och så har vi ju kroppen. Ja, men det är lite lättare att förstå. Det är lite lättare att se och ta på och så vidare att förstå. Det här hänger ihop och kan inte betonas det ena före det andra på något sätt. När jag var yngre, jag vet inte om det är så fortfarande, men jag kunde höra att en sån här sentens att vi är en ande som har en själ och bor i en kropp. Och det tror vi inte på. Det är gamla gnostiska tankar som återkommande dyker upp inom kyrkans historia. Nej, det handlar om balans. Vi behöver ta hand om alla de här tre delarna. Våran ande. Ja, men det är det här. Den egna andakten, bönen, meditationen. Den gemensamma bönen, den gemensamma lovsången som vi har här. Kroppen, ja men det finns så mycket råd i media. Vi behöver sova bra, äta rätt mat. Vi behöver träna, motionera och så vidare. Själen behöver vi också ta hand om. Vad kan det vara? Umgås med vänner, läsa, njuta av musik eller konst. Många gillar att göra något med händerna. Snickra, sticka. Ja, det beror ju på din personlighet förstås då. Vad får du energi utav? Ibland är det inte balans i den här synen. Det ena diket när det inte är balans, det är det jag skulle kalla överandlighet. Då kan en del tänka, men vad då? Kan det bli för mycket utav Gud? Nej, självklart inte. Det kan aldrig bli för mycket av Gud, men det kan bli för lite utav människa. Att man bortser från mänskliga behov och vad det är att vara människa. Det här går ju fördjupa sig jättemycket i, men jag tycker Stefan Gustafsson, han har skrivit en rolig bok tycker jag som heter Gör som Gud, bli människa. Och det behöver vi också ta den uppmaningen. Det andra diket då, ja men det är ju att det är för lite av Gud förstås då. Tron reduceras till moralfrågor, åsikter, Eller till och med, vad får jag ut av församlingen? Vad ger det här? Och jaget kommer i centrum på något sätt. Det var det individuella planet på till hela människan. Och det mer kollektiva tanken där, det är ju att församlingen vill vara en inkluderande och mångkulturell församling. Som rymmer olika sociala grupper, olika etniciteter, nationaliteter. Att vi får finnas under samma tak. Och det är ju fantastiskt. Församlingen ser ju helt annorlunda ut idag än för, säg, 15 år sedan. Mycket mer färg skulle jag säga i vår församling. Den andra delen också, det är att vi vill vara delaktiga och påverka samhället. Det är också hela människan. Ja, hur gör vi det då? Ja, men vi kan engagera oss i civilsamhället. Föreningar, politik, grannar. Eller ett sätt, det är ju att vi som församling betjänar samhället runt omkring oss. Jag vet inte hur många av er som var med förra lördagen på församlingsmötet där vi pratade om att vi kan få betjäna vårt samhälle på födelsedagar. Det kan vara ett bra sätt att betjäna våran stad runt omkring oss. Den sista delen i församlingen, den heter under hela livet. Ja, vi brukar kalla det från vaggan till graven. Vi vill inte vara en nischförsamling. Det har funnits sådana genom åren och Gud välsignar dem i sin tanke. Vi vill att generationer möter varandra med respekt. Och vi kan konstatera att varje generation är lika mycket värd. Och också att varje generation har ett särskilt ansvar för den kommande generationen. För den yngre generationen. Eller för de som är nytroende, nykristna. Jag nämnde i början att församlingen är som en stor familj. Familjen hemma. Innan Camilla och jag fick barn så men vi rådde oss själva och vi kunde fokusera väldigt mycket på oss själva. När vi fick barn så upptäckte jag att men det fanns ju andra som hade betydligt större behov än vad jag hade. Och jag var beredd att göra nästan vad som helst för mina barn. Och jag tänker att det här börjar prägla oss också i församlingen med de som är nya i tron. Och det här betyder ju inte att alla de unga att de ska få precis som de vill, så att säga. Mina barn försökte jag fostra och vägleda så gott jag kunde hemma. Så är det förstås i församlingen också. Under hela livet innebär ju förstås att församlingen finns där under livets alla olika faser. De lätta faserna när det går jättebra. Men också de svåra, eller när tron sviktar eller livet går sönder på något sätt. Församlingen vill vara där, eller bör vara en plats för helande när livet går sönder. Oj, vad mycket fint det är. Det är ganska lätt att säga. Men hur kommer vi fram dit till visionen? Jag konstaterar ju att församlingen består av människor och vi har i allmänhet ett antal fel och brister. Men gudskelov så är församlingens herre Jesus Kristus. Jesus har själv överlåtit sig till oss. Han har offrat sig för oss. Och genom att vi låter Jesus förändra oss själva individuellt, ja, men då förändrar vi också församlingen på något sätt. Romarbrevet 12:2 så står det: anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne. Så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Låt er förvandlas. Tycker jag är nyckelorden här. Gud vill förvandla oss, förändra oss. Inte till att bli något konstigt. Inte något som vi inte vill. Utan att bli mer lika Jesus. Hur låter vi honom förvandla oss? Vi brukar ibland säga att där man umgås med blir man lik. Ja, vi behöver umgås med Gud. I bön, meditation, bibelläsning. I samtal om tron på olika sätt. För församlingens allra viktigaste uppdrag och syfte, det är att göra människor till lärjungar till Kristus. Det är vårt viktigaste uppdrag. Om vi kommer till summeringen nu. mycket ord, men vad är det som är det viktigaste? Av församlingen för hela livet, hela evangeliet till hela människan under